Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna alla kära lyssnare och välkommen hit till Göteborg också, Emil.
Ja, tack så mycket. Känns väldigt bra att sitta här i Göteborg och vi sitter just faktiskt och spelar in på Comfort Hotel som vi har fått låna ett rum utav idag. Det ligger väldigt vackert här vid Göta älv. Härlig utsikt utanför.
Ja, verkligen, det gör det. Det är vi tacksamma för. Och det känns så sjukt kul att få sitta här igen och spela in lite quizpodden med dig. Vi har haft uppehåll här nu ett bra tag. Innan nu vi gjorde den här återkomsten då. Det här är ju avsnitt 3 av återkomsten kan man säga.
Ja.
Så himla kul att vara igång igen.
Verkligen. Men skit i det nu. Okej, Stefan. Dagens första fråga lyder som följande. I den norska byn Longyearbyen är det förbjudet att begravas. Undrar jag varför? Longyearbyen. Med lite reservation för uttalet där också ska jag säga.
Ja, förbjudet att begravas. Då tänker man ju att de kanske tycker att det är lite otrevligt med döden
ja. I
Norge. Så de gjorde ett försök att förbjuda döden.
Ja.
Men tyckte att vi börjar med att förbjuda att bli begraven. Och sen så tar vi det vidare därifrån. Och sen förbjuder vi att dö. Sen kan vi förbjuda att åldras. Men jag tänker nog ändå att om det är förbjudet att begrava så betyder det att de måste göra något annat med kropparna. Till exempel kremera dem. Så hoppas jag. Så då skulle det kunna vara så att detta är på grund av just att man inte vill ha kropparna i jorden. Och då kan det vara kanske på grund av någon miljöförstöringsaspekt på detta. Alternativt en zombie-effekt.
Ska få en liten ledtråd också. Den här byn ligger inte på fastlandet i Göteborg utan den ligger på Svalbard.
Aha,
alltså ön som ligger väldigt nordligt.
Just det. Det finns väl isbjörnar på Svalbard?
Ja, det gör det. Och det är en av de nordligaste civilisationerna på jorden.
Jaha, det är det.
Ja.
Då tänker man ju att skulle det där kunna ha någonting med att göra? Att antingen att det är så nordligt så att det går liksom inte att gräva i marken för det är fruset där. Fast det vore ju orimligt då att i och för sig förbjuda någon att göra det. Men då tänkte jag, kan det vara någonting med djurlivet då? Att de kommer och gräver upp kropparna. Till exempel en isbjörn. Och så gräver de upp kroppen och så äter de upp den. Och det anses inte okej. Men
ja, det skulle vara ganska makaber syn. Och se ett gäng isbjörnar käka upp ens farfar. När man går förbi den lokala kyrkogården liksom. Kanske inte det man vill se.
Men jag lutar nog ändå åt det här med miljöförstöringsaspekten. Att på något sätt så är det inte bra att begravas där för miljön.
Ja, det är bra gissning, Stefan. Det är inte riktigt så faktiskt. Utan det är så här att på Svalbard är det ju väldigt kallt väldigt, väldigt länge. Och det ligger i höjd med ungefär, kan man säga att det ligger i mitten av Grönland eller någonting. Det är väldigt högt upp i alla fall. Och snitttemperaturen i Longyearbyen under vintern är minus 17.
Aha.
Och det är ändå kallt liksom under sommarhalvåret också såklart. Och då uppstår något som kallas för permafrost i marken. Vilket innebär att det är alltid frusen mark.
Just det.
Och det är typ de sämsta förutsättningarna du kan ha för att begrava en människa. För på 1950-talet så börjar lik komma upp i jorden igen. Som hade blivit begravt. Alltså kister börjar komma upp. Och även bara sådana som hade blivit begravt utan kister också börjar komma upp ur marken liksom.
Aha.
Helt frusna. Helt intakt.
Ja.
Ja, och det kan man tänka så här, okej, men vi bara gräva ner dem igen då, kanske. Eller lite så, slentrian, kanske. Men det viktiga att ha i åtanke här, det är att runt 1920, typ 30 år tidigare, innan de här liken började komma upp till ytan igen,
mm.
så drabbades världen och Europa främst av spanska sjukan.
Mm.
Så även ett dussintal på Svalbard och Långebyn. Och då de här dök upp på 50-talet, då blev befolkningen rädd att det skulle finnas kvar bevarat spanska sjuka, alltså aktivt spanska sjukan virus som ju var utdött nu. Och få ny spridning och nytt fäste och döda ännu fler personer.
Ja, just det.
Så därför så var det strikt förbjudet att bli begraven i Långebyn.
Jaha. Ja, jag vet ju att virus kan ju överleva väldigt länge. Jag fick höra en historia om att det hade varit ett stort utbrott av vinterkräksjukan på en färja. Typ en Stena Line-färja eller någonting.
Uff, sämsta platsen typ.
Ja, visst.
Fy fan.
Ja, så det var
flygplan då skulle kanske göra värre.
Ja,
13 timmars flight till LA.
Fast faktiskt hörde jag här för någon månad sedan att det här med att man blir mer sjuk på flygplan, att det stämmer inte. För att det här kom från något tillfälle där nästan ett helt flygplan hade fått influensa eller sådär. Men sen när man gick tillbaka och granskade det här, alla som hade fått influensa under den här flygningen, det var typ en sån här lång flygning då.
Mm.
Då var det de som hade suttit extremt nära en person som hade influensa. Så man hade, det var liksom inget konstigt med att man var just på flygplan, utan det smittar ju i närheten så.
Uh-huh.
Och ett gäng som hade gått på den toaletten som var precis intill den sjuka personens plats.
Aha.
Så troligen var det så att det här med att luften går runt och sådär, det har ingenting med smittspridningen att göra. För tydligen så renas luften så pass mycket ändå, eller hur det nu var. Utan de var bara smittade, de har blivit smittade på ICA också.
Ja, nu när du säger det så är det ju ganska logiskt. De måste ju rena luften väldigt bra på ett plan för att folk ska hålla sig var. Alltså tänk dig flyga 13 timmar, då måste det finnas bra med syre i kabinen liksom.
Mm.
Eller hur? Och då kan de inte bara slaska runt med något återanvänt koldioxid, bara pumpar, ingen nytt luft kommer in någonstans liksom. Men det måste ju ha att göra med typ såna här filmer som Outbreak, de här, tänker jag. Mm. Kommer ihåg den filmen, när någon apa som smittar någon människa och så flyger den personen iväg typ, och så blir hela planen smittat och så reser de vidare runt om i världen liksom. Och så, ja, det är nog mycket filmindustrin, som allt annat som man tror.
Ja, så kan det vara. Och alltså sjukdomar sprids ju så. Från kontinenter så att säga. För att en person går på ett plan och sitter bredvid en annan, smittar den som sitter granne och så vidare. Och så kliver man av på en ny världsdel och så sprider sig smittan där och så.
Mm.
Men just det här att om någon är sjuk längst fram i ett plan och du sitter längst bak och man har ingen kontakt, så är det liksom, det är inte större, det är inte större chans att bli smittad där än vad det är att bli smittad på stan så att säga.
Mm, jag förstår.
Men det här fartyget då, hela den här färjan vart ju insjuknade då med vinterkräksjukan. In med ett saneringsteam, städa ut hela båten i stort sett från spyor och allt möjligt. Ja, och sen så hade det gått ett år och då skulle man byta matta på den här båten. Och då mattläggarna, när de drar upp den gamla mattan, alla blir knallsjuka i vinterkräksjukan, caliciviruset. Det hade överlevt där under mattan i ett år.
Fy fan.
Mm.
Vilken jävla grej.
Mm.
Och det är intressant det du säger nu. För 98, då skickar de forskare till Svalbard för att verkligen säga, vänta, nu måste vi kolla om det här verkligen stämmer. Är det så att det här viruset har överlevt? Eller har det inte gjort det? Så ett gäng forskare kommer dit från Norge och tar prover på de kroppar på folk som har dött i spanska sjukan.
Mm.
Mycket riktigt. Levande virus som är aktivt i spanska sjukan.
Oj!
Mm.
Alltså det är ju det närmaste man kan komma en zombie-apokalyps liksom.
Ja.
För det kommer upp. Inte bara upp kroppar från marken, utan de är även dödliga liksom, och ute efter att döda folk.
Verkligen.
Otroligt.
Och det är inte bara Svalbard som har lite såna här konstiga regler och lagar kring att dö. Det finns en by i Kalabria i Italien som har faktiskt förbjudit att dö på riktigt.
Jaså?
Ja. Och då är det på grund av hälsoskäl. Alltså borgmästaren var så less på att folk var i dåligt skick. Så om du inte sköter hälsan och går på regelbundna hälsokontroller, då får du böter.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, just det. Mer piskan än moroten där då.
Ja, verkligen. Mm. Så kör vi i Italien.
Nu har vi haft ett långt uppehåll. Det här är avsnitt 3 efter det långa uppehållet, Emil. Tycker du att vi känns ringrostiga efter det här uppehållet?
Nej, det tycker jag inte.
Skönt.
Ja.
Lyssnarna kanske tycker att vi är det.
Ja, precis. Svårt för oss att kanske vara objektiva.
Sant. Men min fråga är i alla fall, ordet ringrostig.
Mm.
Hur kommer det sig att man säger så? Att någon är ringrostig? Och det är ju man ju då till exempel efter ett långt uppehåll. Om man väl ska tillbaka.
Ja, så är det. Jag tänkte mer att det var kanske om man var sjuk också. Att man heter ringrostig. Det kanske man inte säger. Det är kanske att man är mer krasslig.
Mm.
Mm.
Ja, jag tror att det brukar användas mer att man håller på med någonting. Och sen har man inte gjort det på ett bra tag. Och sen ska man gå tillbaka. Och då säger man, jag är lite ringrostig nu.
Att man liksom är ur form.
Ja, kan man säga. Man har liksom inte gjort det på ett tag.
Mm. Ja, jag tänker att... kan det vara så enkelt att det är precis som det låter? Alltså en rostig ring. Att det har att göra med det.
Mm.
Ring, rostig. För jag tänker att om en ring blir rostig, då kanske den tappar den ovala formen. Alltså att den blir lite tillknöcklad här och där på grund av rostet. Och därmed inte, till exempel om en mutter skulle vara rostig så passar den inte gängorna och så. Och därmed är ur form!
Ja, just det.
Ja.
Mm.
Så det låter ju ganska rimligt, tycker jag.
Ja, det hade kunnat vara så, men inte så.
Nej.
Men du ska få lite mer ledtrådar här.
Okej.
Okay. Jag kan säga att det här ordet då, det uppfanns, eller man ska kalla det, på 60-talet i Sverige. Av sportjournalister.
Aha, okej. Okay. Mm. Ringrostig.
Så relativt nytt ord ändå, får man ju säga.
60-talet av sportjournalister.
Mm.
Intressant. 60-talet känns som att det var väl mycket av all sport då. Det var väl hockey, fotboll, bandy. Nu sitter bara och rabblar sporter där. Hoppas att du säger ja, fotboll.
Ja. Mm.
Man kallar ju skridsko för rör, vet jag att man gör.
Mm.
Om de är rostiga då?
Rörrostig.
Rörrostig. Det är rörrostigt i alla fall.
Det är inte riktigt samma kläm.
Nej, det var inte det. Men jag tänker om det kanske är någon sån grej. Att man kallar någonting för ring. Oh, shit, det här var ju svårt det här. Sportjournalister. Ringrostig. Nej, jag får dra till med det helt. Det kan inte... Det har att göra med att... att sportjournalister krökar så in i bäng när de var ute på fältet och körde. Så de var så bak i stan efter. Så sa de att jag är ringrostig. Bara för att liksom säga att bara som ni vet, jag är så jävla bakis idag. Men de vill inte att någon annan skulle fatta det. Liksom. Så att jag ringer oss dig. Ni vet vad jag menar. Blink, blink.
Ja,
så
ja just det.
Mm. Ja, det blir min chansning.
Det är tyvärr fel.
Ja.
Utan det var så här att man vet inte exakt datum när det här ordet började komma då. Men de som började skriva det var som sagt sportjournalister. Och framförallt de som följde och rapporterade om boxning.
Ja, boxningsring.
Boxningsringen. Att en fighter då gick ju ett par matcher.
Ja.
Och sen så kanske han fick lite väl mycket stryk. Och sen så var det en lång paus då. Så han, gick man inte en match på kanske 1,5 år.
Mm.
Och då hade man alltså inte varit uppe i ringen. Särskilt nyss. Och då var man... Så ringen är alltså boxningsringen. Och rosten ska liksom visa att man är stel och inte har använts på ett tag. Så ringrostig.
Ah, okej. Okay. Ja, det var ju faktiskt såklart logiskt nu när du säger det. Jag hade ju kanske tänkt att det var någon lite mer svårare grej, alltså att, eller mer långsökt grej i alla fall, att det var som sagt typ hockeycirkel, att man inte kom in i cirkeln eller någonting när man tekar eller någonting.
Ja, just
det är helt sjukt när jag säger det nu, men boxning alltså.
Ja. Sverige har haft en hel del duktiga boxare, bland annat Ingmar Ingo Johansson 1959 tog han titeln. Vi har haft George Scott som tog titeln 1997 och Armand Crunch till exempel, känd från Mästarnas mästare nu på sista tiden.
Ja, precis. Ja.
99 vann han sin titel.
Mm. Och Ingo, han dog väl ganska nyligen också?
Ja, han dog 2009. Och han föddes ju faktiskt bara ett stenkast från där vi sitter nu.
Jaha!
Mm. Han föddes på Barnabördshuset som ligger uppe vid Överhusargatan här i Göteborg.
Okej.
Okay. Alldeles intill Slottsskogen vid Linnéplatsen där.
Mm.
Så det låg ett Barnabördshus. Han föddes 1932. Utsågs bland annat till Athlete of the Year i USA. Och Sportsman of the Year i USA. Av tidningen Sports Illustrated. Han vann 26 av 28 matcher som han gick. 17 stycken på knockout.
Det är helt sinnes. Det är ju, måste ju varit, han måste ha varit superpopulär.
Det var han. Men han blev också utkastad från OS.
Va? Varför då?
Och avskydd i Sverige. Lena Kyland kallade Ingmar Johansson en skam för Sverige.
Men varför då? Alltså, vilket OS var det här?
Det här var i OS Helsingfors 1952.
Okej.
Ingmar Johansson, han var med som amatör. Han boxade sig hela vägen fram till final. Och där skulle han möta en amerikan som heter Ed Sanders. Men han blev diskvalificerad, Ingmar Johansson.
För?
Passiv boxning.
Men det hör ju.
Mm. Det här tyckte man då på 50-talet, att det här var liksom ett skämt. Det här var inte bra. Jag antar att han inte bara rusade fram och bara slogs tills liksom en tuppa av. Utan han hade en mer defensiv stil som senare Muhammad Ali använde sig av.
Ja.
Han var också en väldigt defensiv boxare. Men världen var inte redo för Ingmar då. Lennart Hyland, som sagt, skällde ut han. Han fick åka hem utan sin silvermedalj.
Vad fan, ja, lite hård.
Ja, han blev diskad. Det var busvisslingar och det var inte alls bra. Och den svenska landslagstränaren till exempel, som heter Sven Thorén, han förbjöd Ingmar Johansson att vara med på avslutningsceremonin.
Men kära
och sa att han ska aldrig någonsin få med en svensk OS-trupp igen. Ingmar Johansson, han har ju smeknamnet Ingo, men efter den här incidenten, göteborgare som han var då, så här i Göteborg misstänker jag att vad de hittar på hans smeknamn. Springemark.
Springemark? Vad var det då?
Ja, han sprang bara runt och gömde sig i ringen. Jaha, han slogs inte.
Mm. Snark. Ja, okej.
Okay. 30 år senare, 1982, då gav IOK med sig, så då fick han sin silvermedalj postumt. 30 år senare,
ja,
som han då skulle haft dem.
Undrar hur det såg ut när han fick den medaljerna. Hur han kände och så här. Undrar om han kände upprättelse eller om han kände så här, ja, men jag åker väl hämta den där jävla medaljen då.
Mm.
Era jävlar.
Precis. Och det här var okänt för mig innan jag började läsa på lite grann. För att han har ju varit en väldigt älskad idrottare. I bilden man har nu. Men ja, 52 år så vart han inte så omtyckt. Men sen lyckades han boxa sig tillbaka in i svenskarnas hjärta.
Ja, det känns så äkta jante. Så fort så här, nej. Lugn här nu, du blir diskad. Det går för bra för fort. Du ska inte komma här och tro att du är någonting eller.
Mm.
Sen är hela andra, resten av världen börjar säga, men vänta, ni är ju inte typ världens bästa boxare. Han tar ju VM-titel.
Mm.
Ja, vi älskar honom vi också. Det är lugnt.
Visst, och sen är det ju liksom det här med passiv boxning. Jag har ju inte sett den här matchen så på något sätt. Men det låter ju då, man har lyckats ta sig som amatör hela vägen till en OS-final.
Ja.
Så antagligen har han kommit på något smart.
Mm.
Att på den tiden folk kanske bara sprang in i mitten och bara vevade tills en stod kvar. Medan Ingmar då var lite mer att vänta nu, jag försöker undvika slag och så nypa till när jag väl kan. Och det är ju den stilen som boxare använder idag.
Men då var han en av de första med det alltså?
Mm.
Ja. Shit, vad cool.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Okej, Stefan, då tänker jag köra min 5-poängsfråga till dig.
Mm.
Och då söker jag efter en pryl.
Okej.
Okay. Ett ting alltså. På 5 poäng, Richard T. James, en sjöfartsingenjör från Philadelphia, uppfann den här prylen.
Okej, okay. Då tänker man ju att det har att göra med sjöfart. Och då tänker jag spontant på kompass. Så skulle det kunna vara. Eller en sån där... Heter det sextant? En sån här... Jag vet inte ens varför jag säger det. Jag vet inte vad det är. Men jag vet att det är ett ord som de använder. Men det är inte den här lilla typ kikarliknande saken. Så de tittar på stjärnorna med. Och så måttar man sig framåt genom att navigera via stjärnorna. Mm. Är inte det en sextant man använder då?
Det där frågar du mig om Mer än vad jag vet. Jag har inte en aning faktiskt.
Ute på djupt vatten här.
Ja, det är väldigt passande sagt här. Ja.
Välkommen till Göteborg.
Jajamän.
Nej, ja, det är de två sakerna jag tänker på direkt. Men det är mycket som sjöfarten har gett oss. Segel, roder, kanoner.
Det är sjöfarten som gett oss kanoner.
Ja.
Ja.
Pirater. Nej, jag får ta 4 poäng.
Okej. Okay. På 4 poäng. Det här uppfanns på 1940-talet av slump då Richard utvecklade upphängning för känsliga sjöfartsinstrument.
Oh, det är så mycket grejer som utvecklas av en slump.
Mm.
Nästan varenda uppfinning man hör om. Så ja. Det här kom på som en slump.
Ja.
LSD är väl det klassiska exemplet. Det uppfanns som en slump. Antibiotikan utvecklades ju av en slump också. Fleming hette han. Väl, som han glömde bakterieprover framme. Och så kom han tillbaka från semestern och då såg han att här är inga bakterier kvar i de här burkarna. Och då hade det växt svamp där. Han bara, vad är det här för svamp? Så tittade han närmare på det och så hette den penicillin. Och det känner vi alla till idag. Känt antibiotika.
Ja, det stämmer det. Och nu håller vi på att bara köra en, bränner den bron också. Bara trycker ut antibiotika till höger och vänster. Överallt.
Jajamän. precis. Men så mycket grejer uppfinns av en slump.
Mm, det gör det.
Men nu var det alltså någonting som används för att hänga upp känsliga instrument.
Mm.
Okej, så någonting då som gör att de här instrumenten kanske inte slås sönder när båten vickar, tänker jag då. Så hängde man upp det i någonting och sa, ja men här kan det ligga utan att röra sig.
Ja, exakt så.
Vad kan det vara? Jag är helt blank.
Ja.
Jag tar nästa också.
Okej, på 3 poäng, Stefan. Den här prylen lanserades runt jul 1945 och har sålt över 300 miljoner enheter sedan dess. Och än idag så säljer den extrema mängder hela världen över.
Okej. Okay.
Mm.
Så någonting som gör att du kan röra på saker.
Mm.
Du kan skaka ett bord, men det som är på bordet rör sig inte.
Mm.
Vad är detta? Ju säkert något helt självklart nu som jag inte... Jag kommer inte... alls på någonting, vad det skulle kunna vara.
Lanserades runt jul 45.
Runt jul 45?
Mm.
Vad har vi på 45? Andra världskriget tog slut.
Ja, det gjorde det.
Mm. Kanske tack vare den här prylen.
Ja, precis.
Kanske.
Den luger.
Ja, just det.
Som Hitler sköts med.
Kan det vara hängmatta? Det måste väl varit... När sa det var? 1945?
Jajamän.
Hängmatte borde ju funnits innan. Men det skulle man kunna tänka sig. Du kan du hänga i en båt och så kan du lägga saker där i. Och så skakar det. Och så går inte grejerna sönder.
Mm.
Kanske. Är jag på 3-poängsnivån?
Ja.
Jag tar en nivå till. Men jag börjar luta åt hängmatta.
Ja, på 2 poäng. Det är den mest sålda leksaken genom tiderna.
Okej, okay. Hängmatta, det kan väl inte vara så leksak. Är det en sån här slinky, eller? Men vad, alltså, med slinky då, det menar jag en sån här som man sätter högst upp på en trapp och så puttar man ner och så vandrar då den här ståltråden neråt.
Ja,
men
ja.
Varför skulle detta vara världens mest sålda leksak? Och hur skulle man kunna utnyttja det på sjön?
Mm.
Det kan ju inte vara det. Men världens mest... En barbidocka? studsboll? Världens mest sålda leksak.
Jag kan lova dig att både du och jag har haft den. Det kan jag lova dig.
Jaha, men nu tänkte jag precis säga, kan det vara en gunghäst?
Eftersom jag vet inte vad du har för leksaker. Men jag har i alla fall haft den.
Ja.
Säkert flera under min uppväxt.
Flera? Okej, men då borde det inte vara gunghäst. Jag har känt det i många år. Du har aldrig slått mig som typen som har haft flera gunghästar.
Nej,
under
det har jag inte haft. Jag kanske haft någon. Jag kommer inte ihåg faktiskt just nu.
Jag kan också ha haft någon sådär, men...
Mm.
Studsboll. Jojo. Jojo. Det skulle väl kunna vara världens mest sålda leksak. Billigt, stort. Men hur ska han kunna använda det för att skydda sina sjöinstrument?
Ja, det kommer jag inte säga. Men då kommer du på det direkt.
Nej, jag får ta 1 poäng också här.
Okej. Okay. På 1 poäng. En tidig jingle för den här leksaken som gick på reklam i USA och är extremt känd där i alla fall. Hade följande text. What walks downstairs, alone or in pairs, and makes a slinkety sound? It's
Ah, då var det Slinky.
Ja. Toys are fun toys. What walks downstairs, a loner in pairs, and makes a slinkity sound. A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's Slinky. It gives a big lift when wrapped as a gift. Men hur använde han den på skeppet? Ja, Richard utvecklade då upphängning för så känsliga instrument. Och då höll han på att utveckla på fjädrar som skulle hålla känsliga instrument på plats. Och när han höll på med de här fjädrarna, då tappade han den. Och så tog den ett sånt här slinky steg.
Mm.
Och då tänkte han, det där såg lite roligt ut. Tror jag. Okay. Nej, men det såg lite roligt ut. Och så kände att det här vill jag testa. Det här kan nog bli någonting, en leksak liksom. Så kom idén.
Så de här fjädrarna han utvecklade, det såg ut som nutidens slinky. Och så tänkte han att han skulle lägga saker uppe på dem på något sätt då.
Ja, nej, inte riktigt. Han fick den här idén då, när han tappade den här fjädern. Sen så höll han på att utveckla den i 2 år. På heltid. Alltså för att få den perfekta elasticiteten. Hur många ringar det är.
Ja.
Och sen så att den ska liksom kunna gå ner för trappor och så vidare då.
Alltså jag kan se Richards chef framför mig. När han kommer ner och frågar. Du, hur går det med våra känsliga instrument? De går sönder i drivor. Hur går det? Kommer du på någonting? Kolla in det här och så drar han en slinky ner för en trappa. Vad är det detta du har hållit på med i 2 år? Vi behöver något som kan skydda vår kompass, Richard. Inte det här.
Åh, oh, shit. Fy fan. Ja. Ja. Ja, så då har han fått sparken, men det gjorde ju ingenting. Eftersom han då, 1945, efter 2 års hård utveckling och hans ingenjörskunskaper tog fram den perfekta slinken som kunde gå upp i trappan.
Jag har utvecklat den. Jag har gjort en sån här istället. Men vad fan? Skepp går på grund, Richard.
Det var sådana som Ralph Simpson skulle göra.
Oh. Fruar förlorar sina män på löpande band. Våra kompasser går sönder, Richard.
Okej. Okay. Men 1945 då. 1945. 1945 vid jul. Då börjar jag ju sälja de här i alla fall. Utveckla klart. Det finns jävla menlöst.
Vad fan har du gjort?
Det finns så menlöst i relation om man sätter ihop en annan.
Vilken budget på $500,000. Vi kommer gå bankrutt, Richard. Folk blir av med sina jobb.
Min bak. Det går halvvägs. Det är så svettigt. Åh, herregud. Åh, fy fan.
Åh, shit.
Okej,
ja, vi kör.
Okej. Tredje försöker då.
Ja.
1945. Så lanserar ju... 1945 då. Så lanserar han. Vad slink sådär. Okej, okay, på riktigt. Du måste skärpa mig. Okej. Okay. Men 1945 då, runt jul. Så lanserar han med slinkisarna. För $1 styck. Okej, nu ska jag se här. Fan, nu triggar du igång det här, Stefan. Jävel.
Det är sjukt. Det är sinnessjukt. Jag undrar hur resten av typ så här forskningscommunity, hans andra sjöfartsingenjörskompisar såg bara... Vad gjorde du, Richard? Kolla här.
Okej, okay, men i alla fall 1945 så lanserade han den här slinken för första gången och sålde den för $1 styck. Och han hade tillverkat 400 stycken första batchen liksom. Tog slut på, gissa.
En dag.
En timme.
Oj.
Dish, sa det.
Jösses.
Och ja, det var inte så mycket mer att göra för han och hans fru då, som också var med i företaget, att börja massproducera den här slinken. Och den har ju funnits i flera olika varianter. Jag vet, det har kanske inte varit lika poppis här i Sverige. Utan vi har ju varit med så, nej, vi nöjer oss med en, typ.
Ja, just det.
Den silverfärgade som går som den klassiska. Mm. Sen på 90-talet kändes det som att det kom lite mer sån här, med lite regnbågsfärger och grejer.
Mm, ja. Just det.
Men det har även funnits typ djur som har framdelen på ena sidan utav, ena änden utav fjädern. Och bakdelen i ena änden.
Mm-hmm.
Så man kunde ha liksom gjort sådana variationer på slinken.
Mm.
Har utvecklats då från den här idén som han fick tidigt 40-tal. Och Richard, som var en väldigt religiös man. Han var ju vd för sitt företag som utvecklade den här idén. Han lämnade företaget som han själv skapat på 60-talet.
Mm-hmm.
För att hoppa på den... Ja, jag vet inte om man säger att det är en sekt eller om det är en religiös grupp. Men de heter i alla fall Wycliffe Bible Translators i Bolivia. Som gör precis det som det låter som. De översätter biblar på olika språk.
I Bolivia?
Ja.
Okej, okay, ja.
Ja, han hoppade på det och frugan fick ta över hela maskineriet. Han drog iväg till Bolivia och körde översättning på Bibeln. Och då, då känns det som att då tror man på saken. Om man drar iväg till Bolivia och bara lämnar allt.
Just det, han gjorde en mänsklig slinky variant.
Och när hans fru dog 2015... Då gjorde man en uträkning i New York Times. Och då tog man antalet slinkies som har blivit sålda sedan 45 till 2015 då. Och man skulle dra dem, alltså lägga dem på rad och dra ut dem runt jorden, skulle man komma runt 150 gånger.
Då undrar jag, varför beställde skådespelerskan Angelina Jolie en hitman?
En lönnmördare alltså?
Ja.
Wow. Ja, jag vet ju att hon har... hennes farsa är John Voight, skådisen.
Stämmer.
Känd från Sista färden och Midnight Cowboy. De är ju ganska tidiga, de filmerna. De är typ 60-70-talet, de filmerna. Väldigt bra filmer.
Mm.
Och... det är väl de enda filmerna jag kan komma på med honom just nu faktiskt. Jag tänker efter. Men han är ju bra skådis. Och jag vet att Angelina Jolie och John Voight har ju haft en väldigt dålig relation.
Mm.
Om inte jag missminner mig här nu så har ju hon... Dels pratar de inte med varandra på flera år. Jag tror den är bättre nu i relationen faktiskt. Att de har liksom kontakt och så. Men det var flera år de inte ens pratade med varandra, vet jag. Och upprinnelsen till det här då. Varit att hon adopterade en massa barn. Det är hon känd för. Mm. Hon har ju 6 adoptionsbarn, tror jag. När hon skulle adoptera sin första barn, innan själva processen var helt genomförd, då råkade John Voight nämna det här på en sån här Oscars förfest. Så var det allmänt känd.
Ja.
Vilket liksom äventyrade hela adoptionen.
Ja, just det.
Hon var inte glad. Och hon sa ju från sig namnet Voight, tror jag, till och med. Hon har ju tagit bort det helt som sitt lagliga namn. Voight.
Ja.
Så det skulle kunna vara någonting där då, att hon ville mörda honom. Men det tror jag inte. Jag tror inte att hon har gått så hårt på honom. Hon spelar för filmen egentligen. Typ så här Gone in 60 seconds, va? Och typ Tomb Raider var med mig.
Mm. Stämmer bra, Tomb Raider.
Jag har faktiskt ingen koll på henne alls som skådis, hon är bra eller så. Jag har liksom inte koll på vilka filmer hon har varit med, som sagt, riktigt. Men du, kanske så har hon anlitat en hitman för att förbereda inför en roll, kanske. Ganska riskabelt ändå.
Ja, just det.
Om man inte liksom har alla kort på bordet direkt. Så här, du har liksom full transparens med polisen. Fast det går inte heller att ha riktigt. Samtidigt så känns ju hon som en person som tar ganska mycket risker och tänker utanför lådan, kanske. Jag skulle inte bli förvånad om man gjort det bara för att förbereda inför typ Tomb Raider.
Mm.
Kanske anlita en hitman. Och sen så när de fick kontakt, då sa hon, jag vill inte att jag ska mörda någon. Jag vill att du ska lära mig knep.
Mm.
För jag ska göra en roll.
Mm. Just det.
Du får liksom, hur mycket kostar det att anlita dig? Ja, du får så mycket för att lära mig hur man liksom, hur det går till.
Mm.
Det är nog min bästa chansning. Så det kör jag på.
Mm. Det är faktiskt så här att hon beställde en hitman som skulle mörda henne.
Va?
Ja. Hon skulle ta livet av sig genom att en hitman mördade henne.
Som sagt, tänk utanför lådan.
Ja.
Aldrig hört för.
Visst, hon berättade om detta i en intervju då. Och så säger hon här, jag översätter fritt, att hon mådde så pass dåligt då. Och så berättar hon att ja, det här kommer låta galet, men jag beställde en hitman som skulle mörda mig. För att jag tänkte att det skulle vara lättare för min familj om jag blev mördad.
Om en hitman?
Ja, än om jag tog livet av mig.
Ja.
För då skulle man aldrig klara upp det här mordet. Och då skulle hon inte liksom, då skulle inte hennes familj gräva ner sig och tänka att de hade gjort något fel. Så att hon tog livet av sig.
Ja, i och för sig. Nu tänker jag, en hitman kan ju faktiskt gå till på fler sätt än som man ser i filmer. Att de lämnar ett hästhuvud i sängen liksom. Att det blir så här maffia hitman. Det kan ju faktiskt vara att den här hitmanen bara hade skjutit henne på gatan liksom.
Ja.
Som ett rånmord liksom.
Precis. Men det som hände var att hon beskriver så här då, att personen hon pratade med var väldigt trevlig och väldigt rar. Och så sa personen att jag vill göra det här. Om du vill göra detta om en månad. Så tänk på det en månad. Så hörs jag om en månad. Och när den månaden hade gått, då hade hon kommit vidare. Så då vill hon inte längre att detta skulle hända.
Bra. Kanske man körde KBT-terapi på sidan om han. Hitman eller någonting. Det var ju väldigt faktiskt ändå... Det känns sjukt att säga att det var väldigt bra sagt i det här sammanhanget. Men det var ju faktiskt väldigt bra gjort.
Ja.
Ja.
Och Angelina Jolie då, överlag. Visste du att hon har vunnit en Oscar för bästa skådespelerska?
Nej, men du ser. Ja, men det är också jävla klassiskt. För att så här, hon är tillsammans med gift med Brad Pitt och Billy Bob Thornton. Som hon, jag liksom känner igen det för. Jag vet vad de har gjort. Jag vet vad John Voight gjort, hennes farsa. Men det känns som att hon, som lite klassiskt, så kvinnan faktiskt kommer i skymundan av de här männen runt om. Liksom. För att, ja, det är inte liksom blivit uppmärksammat på samma sätt. Men ja, en Oscar.
Ja, så skulle det kunna vara. För innan jag efterforskade här så hade jag inte det här top of mind. Men filmen hette Girl Interrupted och kom 1999. Men jag känner inte igen den filmen heller.
Nej, inte jag heller.
Och så jag vet inte om det här var en lite smalare film tidigt i hennes karriär som hon vann en Oscar för eller så.
Och vad var det Oscar för? Bästa kvinnliga skådespelerska?
Ja.
Det är en stor Oscar. Det är, alla Oscar är stor, men jag menar...
Mm, visst.
Ja.
Men det är lite kul också då, för hon gick ifrån den här Oscaren till att spela in Tomb Raider, filmen som du nämnde. Och det är ju en, ja, men lite kalkonrulle får man säga, för den har alltså betyg 5,8 på IMDb.
Ja.
Och du kanske drar en parallell till en göteborgare här. Oscarsvinnande kvinna som sen gör Tomb Raider-filmer.
Ja, Alicia Vikander.
Precis. Hon vann ju också Oscar här nu i The Danish Girl. Och alldeles nu, typ, har väl hennes Tomb Raider-film haft premiär. Och den har då betyg 6,8 på IMDb.
Ja.
Så att hon har ju slått Angelina Jolie där med en poäng.
Ja, men det känns som Tomb Raider. De bara drar ner Oscarsvinnarna i skiten igen.
Alltså, det är ju de här... filmerna som bygger på tv-spel.
Ja.
Det blir väl aldrig riktigt... Det blir inte Oscars material.
Nej, nej, sällan.
Mm, sällan. Men det måste väl vara så att när man ska göra film på ett tv-spel, att det känns så kalkylerande på något sätt, att då måste ju väl filmbolaget sitta och så titta, okej, okay, hur många Tomb Raider-spel eller Assassin's Creed-spel som ju också blir film, hur många sådana spel säljs det? Okej, okay, det säljs 300 miljoner. Till exempel, av det spelet. Och då räknar vi med att 40% av de som har köpt spelet kommer gå på bio och se den här filmen. Då kommer den dra in så här mycket pengar. Okej, här är budgeten. Kör.
Absolut, så är det lätt. Men jag tänker också att, fan, Tomb Raider, finns det spelet fortfarande? Var inte det på PlayStation 1?
Ja, det är en populär spelserie och den finns fortfarande. Det kommer nya Tomb Raider-spel med jämna mellanrum.
Ni gör det?
Jajamän. Och de brukar få väldigt bra betyg.
Mm.
Det är en stor fanskara. Lite mer om Angelina Jolie. Precis som du sa så har Angelina Jolie varit gift tidigare. Först var hon gift med Johnny Lee Miller. Och sen har hon varit gift ytterligare två gånger. Med de som du nämnde, Billy Bob Thornton och nu senast Brad Pitt då. Och det med Brad Pitt, hon har 6 barn.
Ja, det finns ett väldigt känt klipp där på Angelina Jolie och Billy Bob Thornton när de kommer till röda mattan. Har du sett det? Det är någon Emmy eller Oscarsgala, det är någon ganska stort event. Och så kommer de dit och blir intervjuade och de är ju fulla eller någonting annat i alla fall. Och så är de att de typ, vi har precis knulla. Typ, så. Alltså, det är helt sjuk. Man ser reportern, jaha, okej, ja, kul. Alltså det blir lite så här, det blir ganska konstigt.
Ja, precis. Stämning. I alla fall kan ni berätta om er film.
Ja, exakt. Men de har typ tagit E och legat i bilen liksom, på vägen dit.
Något annat som är väldigt intressant, det är Aposticus Angelina Juliae.
Okej.
Okay. Har du någon gissning om vad det är?
Nej.
Det är en super obehaglig spindel. Aha. Som är döpt efter Angelina Jolie.
Aha.
Superobehaglig i mina ögon då. Eftersom jag inte tycker om spindlar. Efter att min kära vän Christian tryckte upp mig i en spindel när jag var liten.
Nej.
Och höll fast mig där. Så, sen dess har jag alltid lite skakig för spindlar. Men det är en spindel då i alla fall som är döpt efter Angelina Jolie. En professor som heter Jason Bond. Han hittade den här spindeln 2008. Som döpte den efter Angelina Jolie. För han uppskattade hennes arbete i FN.
Ja, du har en ganska intressant spindelnyhet för dig, Stefan, som tycker att det är obehagligt med spindlar. Att, nämligen att Svarta änkan är etablerad i Sverige.
Jaha.
Ja, de har nämligen fått in 10 stycken exemplar till den här djur... Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men där man får in giftiga djur. I Uppsala tror jag ligger. Och jag har fått in 10 exemplar av Svarta änkan hittills i år. Och då räknas det som att den är etablerad i Sverige.
Härligt.
Ja. Mysigt, va? Stefan har varit likblek här nu.
De måste ju komma med båt.
Ja, säkert.
Flyg, ja, på något sätt.
Bananlådor har man ju hört, ja, en del.
Visst.
Du har hört någon skräckhistorier när de, alltså när de jobbar på livsmedelsaffär, när de packar upp bananer, att då kunde det vara spindlar med, liksom.
Ja, det har jag också hört, att du kan krypa ut en god tarantella där eller någonting. Fint. Men Angelina Jolie då, det är även en människa, inte bara en spindel. Hon har ju även drabbats av en del tragiska besked.
Mm.
Bland annat så fick hon veta att hon hade 87% risk att utveckla bröstcancer.
Jävlar vad högt!
Mm. Hon hade en gen där som har gått i arv då. Så att hon har väldigt hög risk att utveckla bröstcancer. Så det här ledde till att hon gjorde en så kallad preventiv mastektomi.
Aha, okej.
Okay. Och det innebär att man opererar bort båda brösten.
Okej, Stefan. Min nästa fråga. Då håller vi oss kvar i nöjesvärlden. Jag undrar nämligen, hur välkomnades bandet The Allman Brothers när de hyrde planet The Starship? Och The Starship är ju då ett flygplan som har haft ganska stor del i rockhistorien. Alla stora band hyrde ju det här planet på 70-talet främst då. För att ta sig från A till B. Och Allman Brothers, det är ju ett band som spelar lite, vad ska man säga, södernrock. Lite som Lynyrd Skynyrd. Men de har inga så här jättehits. Men de var ändå stora på 70-talet.
Just det, jag känner inte till bandet särskilt väl. Men att jag har hört namnet kanske någon gång. Så där. Man kan inte nämna någon låt eller så. Men hur de togs emot på det här planet?
Ja, hur välkomnades de, ska jag säga.
Hur de välkomnades? Mm,
precis. Och nu vill jag att du ska tänka väldigt så här rockklyschigt, Stefan.
Okay. Så,
go nuts,
go
med,
nuts
med rockklyschorna, som du tänker att det skulle vara.
Då tänker jag att de har en sån här kafébricka som man får på Ikea när man ska ta mat där. En sån här klassisk kafébricka. Och den är fylld med kokain, 2 flaskor Jack Daniels och en hashpipa.
Ja, du är faktiskt snubblande nära, Stefan.
Alltså?
Ja. Det var nämligen så här, i det här, först måste jag förklara lite grann hur inredningen ser ut i det här planet. Det är inte ett vanligt plan, som du förstår. Det är inte ett vanligt reguljär flyg som de hyrde. Utan det här var ett specialdesignat plan. De hade slitit ut alla säten ur.
Mm-hmm.
Drog upp en bardisk på ena sidan som även hade en elorgel inbyggt i sig. Det var bord, stolar, så du kunde sitta liksom i olika sektioner i den här. Även så här snurrfotöljer. Och även en 9 meter lång soffa mitt emot baren var det.
Ja, just det.
Och det här planet hade även 2 stycken rum. Som sovrum då. Och även dusch. Så det var ganska fett plan så.
Verkligen.
Och då, när Allman Brothers hyrde det här planet, så stod det "Welcome Allman Brothers" i kokain över hela bardisken. Och så var de välkomna dem. Du var ju snubblad nära där. Men jag tycker inte att du kan få poängen då. För det var ganska specifikt där.
Drömmen är att ha en flygresa bara där man kan sova. Vilket ju de då kunde göra eftersom de hade sängar och grejer.
Ja.
Det är ju alltid hemskt om man sitter i de här stolarna och så fäller man bak dem 5 centimeter. Ja. Och så ska man ha en lång resa och så går inte att sova. Jag tycker det är otroligt svårt att sova om man inte får ligga ner.
Ja.
Tänk att ha en säng på flygplanet. Du bara kan gå och lägga dig och så vaknar och så är du framme.
Ja, verkligen. Och jag kan tänka mig att det var ganska mycket fester på de här planen.
Det tror jag.
Och de liksom satt och festade och, ja.
Det var väl på den tiden.
Uppenbarligen, de så här välkomnade dem med kokain på hela bardisken. Och ganska mycket fester, tror jag. Tänk dig själv om de Allman Brothers kommer hit så här. Grabbar, den här turnén, det blir inte så mycket festa nu, eller? Nu ska vi ta det lugnt. Vi har gjort ett schysst plan här, vi kan sova, vi kan chilla. Vi kan spela er roll i baren. De kommer in och de bara ligger line med cola på hela bardisken. Där börjar turnén liksom.
Och det var på den tiden när flygandet inte var lika reglerat som det nu, känns det som. Det var liksom,
nej, ja.
Dörren till cockpit stod väl öppen. Vill gå in och sätta det där en stund. Testa att styra planet lite. Inga problem.
Ja, ja, ja. Och apropå det är ganska intressant att säga det. För John Bonham, trummis i Led Zeppelin, som för övrigt dog utav... Ja, kärsan i sina egna spy, tror jag. Efter att ha dragit typ 40 Black Russians. Tror jag. Ja. Det är en helt sinnessjuk mängder. Men han i alla fall, 75, när Zeppelin flög mellan New York och Los Angeles. Man hade haft spelning i New York då, skulle hem tillbaka till Los Angeles. Då var han co-pilot hela vägen.
I det här planet?
Ja.
Okej, okay, ja.
Man hade hyrt det här då, såklart.
Mm, just det.
Och apropå Zeppelin och det här planet, så var det de som var de första som hyrde det.
Ja.
Och det här Starship då, som sen vart liksom, jag tror Stones haft det, Allman Brothers haft det såklart. Och Zeppelin då, under flera turnéer. Och då så åkte de med ett litet privatplan från början, Zeppelin. Och skulle de flyga mellan San Francisco och Los Angeles. Det är inte så lång flygtur ändå, det är någon timme kanske, eller någon halv. Och då var den så turbulent, den flygresan. Så att de vart verkligen så här, vi måste ha ett större plan, annars kommer inte vi flyga någonting mer. Och då fixade Zeppelins manager det här planet och de rev ut allting och custombyggde det. Inför varje hyrning liksom. Så det kunde vara lite modifiering. En ny soffa kanske. När Allman Brothers kom in. Och även kokain på bänken. På baren då. Och så vidare. Och det här var inte bara... Det kanske mest var faktiskt bara fest och lite glamour. Men det sparade även in på hotellen. För de behöver inte ha... Jag kom på så jävla skäl till att de hyrde det.
Ja, just det. Ja, det var ju ekonomiskt då. Att ha ett privat plan istället. För att hyra ett hotellrum. Då kommer min fempoängsfråga här. Jag söker en person. På fempoängsnivån. Den här personen föddes 1974 och har varit med i gruppen Honey is Cool.
Ja, Honey is Cool låter ju ganska mycket 90-tal tycker jag. Honey is Cool. Och det rimmar ganska bra med den här personens ålder då. 44, typ 18, 20 bast på 90-talet. Vilka var det som var då? Will Smith gjorde ju musik. Gör kanske fortfarande musik.
Ja, kanske.
Marky Mark. Även känd som Mark Wahlberg då, för de flesta kanske.
Ja, just det. Mer känd som Mark Wahlberg. Ja.
Marky Mark var ju... Han, vart är han känd som först? Som musikartist. Innan han gick in på skådespelarkarriären.
Mm.
Men jag kan inte riktigt sätta det här Honey is Cool i kontext, känner jag. Jag tycker att det ringer någonstans och att det är 90-talet. Och jag får ta 4 poängsnivån.
Ja. År 2002 så fick en singel dras tillbaka som den här personen hade producerat. För att den låten var för lik Andrew Lloyd Webbers låt Pie Jesus. Eller Pie Jesus.
Oj, jag har aldrig hört. 2002. Fan. 2002 är liksom en dimma av hårdrock för mig. Och det får jag sota för nu.
Ja, just det.
Ja, det här... Nej, jag måste ta trean på en gång, känner jag. Jag har ingenting alls.
Mm. Den här personen har medverkat i kortare inhopp i den svenska såpan Vita lögner.
Va?
Jajamän.
Vita lögner?
Mm. Det var väl om ett syskonpar va, som...
Var tillsammans?
Ja, jag tänkte precis säga det. Att de var ihop, men det låter ju jättekonstigt. Ja, men, det var
ja,
så.
Men det var väl så här att de visste ju inte om att de var syskon.
Nej.
Och så var de ett par och så fick de reda på det.
Mm, ändå konstigt.
Ja, okay. Väldigt. TV4 va?
Ja.
Otippat. Mm. Ja, då är det inte Will Smith i alla fall. För han var ju superkändis när det gick. När gick det där? 98 eller någonting. Då hade ju Fresh Prince i Bel-Air och allting gått ett tag.
Just det.
Men undrar om Mark Wahlberg har varit med någon gång. Det är också här, det här är klassiskt också. Att jag får för mig att det är någon så snöar jag bara in bara på den personen. Istället för att tänka så här, vilken var det som var med när det Vita Lugnet? För jag kollade faktiskt på det lite grann när det gick. Så tänker jag, är det rimligt att Mark Wahlberg var med där? Det är så retoriken. Jag tänker också att det är någon utländsk artist. Inte en svensk artist.
Mm.
Eller skådespelare. Nej, jag får ta 2 poängsnivån också.
På 2 poäng. Den här personen kompas av bandet Augustifamiljen. Bland annat kända från På spåret.
Ja.
Det är de som är husbandet där. Augustfamiljen. Ja, och, och så kompar de också då, den här personen som jag söker.
Ja. Jag känner ju bara en... Jag känner inte den här personen, men jag känner bara till en person som har spelat med Augustfamiljen. Eller vänta, det är nog två personer jag tänker efter. Lars Winnerbäck, tänker jag, har blivit kompar av honom. Men framför allt Håkan Hellström. Och jag är lite osäker på om faktiskt Lars Winnerbäck har blivit kompad av Augustfamiljen. Så jag drar till med Håkan Hellström redan på 2 poäng. Det är bra för mig i alla fall. Jag drar till med Håkan Hellström. Det är min chansning.
Ja. På en poängsnivån så hade frågan varit: den här personen slog alla tiders publikrekord på Ullevi. Under spelningen så lystes bildskärmarna upp med siffran 70 091 personer. Den här personen hade även det tidigare rekordet på 69 349 personer. Rätt svar är Håkan Hellström.
Ja.
Snyggt. Men du missade hans inhopp där i Vita Lögner.
Ja, men nu när du säger det så känner jag... Jag har nog sett någonting på Facebook eller någonting. Att någon har lagt upp något klipp då han är med.
Ja, för det här ligger på YouTube. Jag såg det här om dagen när jag skrev den här frågan.
Ah.
Och han spelar då sig själv i Vita Lögner. Så han har en liten spelning på en liten klubb. Eller så.
Jaha.
Och så står folk och lyssnar när Håkan Hellström spelar.
Vilken sjuk grej ändå.
Så ett YouTube-klipp att rekommendera. Håkan Hellström plus Vita Lögner.
Ja. Men apropå den här Andrew Lloyd Webber-låten. Han är ju ganska omtalad för att ha stulit textrader och melodier.
Ja, i Göteborg säger vi att han har lånat.
I Stockholm man säger mer. Ja, precis. Exakt. Men att han har lånat melodier och textrader och så. Rakt av ibland.
Ja, men 2002 så var det lite väl mycket lånat då. För då fick man dra tillbaka den här singeln. Den har publicerats och fanns att köpa. Men fick dra tillbaka.
Säkert något hett samlarobjekt hos fansen nu. Och något som är ett sällsynt samlarobjekt för Quizpod-fansen, Stefan. Det är ju mina vinster. Idag vann jag med 2-1!
Ja, härligt. Snyggt jobbat. Som alltid, stort tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi gå ut och dricka öl och prata om Richard T. James. Och hur han tänkte egentligen när han uppfann Slinkin.
Det här kommer fortsätta än in på små timmar, Stefan.
Det kommer det.
Vi hörs. Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.